A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Här springer kanske framtidens fotbollsstjärnor. Ja, det är i alla fall vad Hammarby fotboll hoppas på med elitsatsningen. Just nu håller man på att bestämma vilka spelare som ska få med i laget. Men elitsatsningen kritiseras av idrottspsykologer som menar att det kan få allvarliga konsekvenser för de barn som blir bortvalda från laget.
Får du redan som 7-åring veta att ja, dina prestationer är inte tillräckligt bra, då kan du ju sända signalen att du inte är särskilt mycket värd.
Det är få saker som rör upp så mycket känslor inom fotbollsfamiljen som elitsatsningar. Inslaget ni nyss hörde var från 2011, men debatten har stormat mycket längre än så och är minst lika levande idag. Toppar eller inte toppar? Tävla eller inte tävla? Lämnar Sverige tidigt eller stannar och utvecklas i allsvenskan? Frågorna är många och tonläget blir lätt uppskruvat. Petter Kusfaludi är tillförordnad sportchef i BP, men är framförallt ungdomstränare sedan många år tillbaka i klubben som hyllats för att bland annat ha fostrat landslagsstjärnor som Dejan Kulusevski och Albin Ekdal, men också kritiserats för sin nivåindelning i tidiga åldrar och där man satsat på akademilag i unga år. Nu släpper Kusfaludi boken Att skapa vinnare, där han ger sin bild av hur ungdomsfotboll ska bedrivas. Och i den här intervjun pratar vi bland annat om att man från förbundshåll försöker ta bort resultatdelen ur ungdomsfotbollen.
Jag tycker man underskattar barnen när de är 10 år gamla, exempelvis att inte räkna mål. Alltså det blir ju nästan lite larvigt. Jag tror man underskattar de här barnen.
Att vara tränare för barn och ungdomar innebär många utmaningar, inte minst när det gäller föräldrarna. Och det har Petter Kusfaludi fått uppleva på nära håll.
Det är ett jäkla liv. Bland annat Felix Beijmo som är lagkapten springer fram och skriker till föräldrarna: nu får ni fan hålla käften. Och då har det gått långt. En spelare som är liksom 13 år måste springa fram och skrika framför hela föräldraskaran.
Och så pratar vi om BP:s plats i fotbollens näringskedja, där det ibland kan vara svårt att få betalt för mödan som lagts ner på att få fram talanger. Men också om guldklimparna som faktiskt ger klubben stora pengar.
Det Dejan har gjort för Brommapojkarna är ovärderligt, kan jag säga. Han har gjort det fantastiskt. Både som spelare när han var i klubben och som ambassadör för klubben i nuläget.
Utöver detta talar vi om hur talangutvecklingen i Sverige står sig gentemot utlandet. Om hur en tidigare specialisering faktiskt kan hjälpa landslaget. Om hur man handskas med guldfeber som drabbar en del föräldrar till talanger som nosar på proffslivet. Och det faktum att unga spelare blir Instagramstjärnor redan i 13-14 års ålder. Men vi talar också om jobbet som sportchef för BP idag. Och vad som är en rimlig målsättning för A-laget. Men även titta tillbaka när han var sportchef i AIK. Och den hotbild som följde när klubben ramlade ur allsvenskan. Och så tiden i uppstickargänget Café Opa som gick från division 8 till Superettan. Ålder?
54 år.
Bor?
Bromma kyrka.
Familj?
Särbo med två killar, två söner.
Utbildning?
Vårdlinjen, barn och ungdom.
Lön?
Oj, pass.
Vad kör du?
BMW.
Vad läser du?
Jag läser mestadels... Jag läser inte så mycket i vanliga fall, utan jag läser bara på semestrarna och då läser jag ofta romaner.
Vad tittar du på?
Serier.
Vad lyssnar du på?
Jag lyssnar mycket på jag är ganska mycket allätare när det gäller musik, men jag lyssnar mestadels faktiskt på Star FM, lite 80-90-tal, det gillar jag.
Vad spelar du på?
Jag spelar inte alls.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Diego Armando Maradona, överlägset.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Det var i Liverpool när jag var liten, för jag växte upp med det, under den 70-talseran med Tipsextra och det, och jag älskade ju Liverpool. Sen när jag fick äran och besöka Manchester United, då blev det ju tyvärr United, får man inte säga som gammalt Liverpool-fan, men det blev det.
Vilken är din största merit i fotbollssammanhang?
Min största merit, det vet jag inte riktigt. Det var väl kanske när vi gick upp i Superettan med ett otippat Café Opera. Genom alla odds så klarade ett omöjligt kval, som alla sa att det gick inte att ta sig upp till Superettan. Men det var väl kanske den största meriten.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Största upplevelsen... Jag brukar beskriva det som att en av mina största upplevelser är, jag har vunnit väldigt mycket på ungdomssidan, och jag fick en förfrågan att träna 81 lag 9 för många, många år sedan.
Och de, I BP?
I BP, i Brommapojkarna. Och det var ett breddlag och de hade aldrig vunnit en fotbollsmatch. Och då när vi deltog i Sankt Erikskuppen, då hade jag vunnit Gotia Cup med mitt 81 lag 1 två månader innan. Men när de fick vinna sin första match i Sankt Erikskuppen med 3-1 mot Kiev Kjellvästa, den glädjen som de visade var större än när 81-1 vann Gotia Cup in två månader innan. Så det var en fantastisk upplevelse och en känsla som var helt obeskrivlig att se den glädjen i deras ögon.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag hade nog velat ta bort VAR-regeln i seniorfotbollen. För jag tycker att den har förstört väldigt mycket. Sen så på ungdomssidan så skulle jag vilja lägga till en regel som finns i Italien på ungdomssidan, och det är att samtliga spelare som är kallade till matchen ska beträda en ungdomsmatch, minst 50% av den. Det hade jag velat införa i svensk fotboll. Så när man är på turnering i Italien så blir det så att där får man i halvtid då kommer domaren och går igenom precis och prickar av. De här har inte spelat, de måste bytas in och det. Annars blåser inte han igång den. Och har man inte blåser igång den inom 5 minuter, då om man inte byter, då blir det VO till andra laget. Det tycker jag är en bra regel på ungdomssidan.
Vilken är din favoritfilm?
Jakten på den försvunna skatten, den var ju fantastisk när den kom på 80-talet med Harrison Ford. Den gillar jag, riktig matinéfilm som jag älskade.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag brukar faktiskt vara väldigt ärlig, men det kan vara någon gång att man har vita lögner. Framförallt när man ska vara borta hela helgen på fotboll. Då har jag vita lögner och säger att jag ska ut och köpa bröd fast jag egentligen åker och kollar en halvlek på en ungdomsmatch. Och så kommer jag tillbaka en och en halv timme senare. Och hela familjen sitter där vid frukostbordet och undrar vad som har hänt. Det har hänt ett antal gånger.
Om vi tar bort idrott och hälsa eller gymnastik som det hette på min tid och din tid också. Vad var du bäst på i skolan?
Ja, det var ju faktiskt idrotten där jag hade femma. Men annars så var det nog hemkunskap. Jag älskar att laga mat och baka.
När var du riktigt lycklig senast?
Riktigt lycklig? Det var nog... Det vet jag faktiskt inte, men jag är nog ganska glad av mig och lycklig överhuvudtaget. Men det är klart att det finns bra och dåliga dagar, men det kan jag inte svara på när jag var riktigt lycklig faktiskt.
När grät du senast?
Oj, det gjorde jag faktiskt igår. Jag är väldigt känslomänniska, när jag ser någonting eller läser någonting, då kommer såna här tårar i ögonen. Jag kan känna känslan liksom, och jag såg på ett tv-program igår och då grät. Jag grät ska jag inte säga, men det rann tårar i ögonen. Glädjetårar.
När vi träffas, du är ju tillförordnad sportchef i BP. Du tränar även ungdomslag. Men varför vi träffas är för att du har skrivit en bok också ihop med journalisten, eller tidigare journalisten, Niklas Andersson, gammal kollega till mig från Expressen. Boken heter Att skapa vinnare och handlar om din karriär som ungdomstränare mest. Varför skriver du boken?
Först vill jag bara börja med att säga att det här är mina ord och mina tankar. Det är alltså inte klubben IF Brommapojkarna som står bakom boken, utan det är jag som står bakom den. Jag tror att det är viktigt att man inte blandar in mig tillsammans med BP. När jag fick en förfrågan i våras av en bokagent som sökte upp mig och ville ta en lunch med mig och frågade mig om jag ville skriva en bok, för han och hans familj hade suttit och tittat lite på på olika såna här YouTube-serier som går, Fotboll 24 och Fotbollsfabriken, och tyckte att det var jätteintressant. Och så tog vi en lunch och så följde Niklas Andersson med, och då satt vi och spånade lite, och jag tyckte att det lät som en rolig grej. Och sen så ju mer vi spånade, desto mer intressant blev det. Förhoppningsvis, jag började in redan 1980 som ungdomstränare. När jag var 14 år gammal gick min första ungdomstränarkurs och tog 74 lag 6 1980. Och det känns väl på de 40 åren så har man fått lite erfarenhet och kan ge lite tips och tricks till ungdomstränare och föräldrar. Boken riktar sig väl mestadels till kanske från 12 år uppåt för ungdomsspelare, killar och tjejer. Och sen så föräldrar tycker jag verkligen borde läsa den, och sen så ungdomstränare.
Vad vill du åstadkomma med boken?
Jag vill väl försöka nå ut, och jag får extremt mycket frågor via sociala medier på Messenger och sånt där. Om allt möjligt, om ledarskap och träning, hur mycket ska man träna, vad ska man göra där och hit och dit och sånt. Så jag har till och med fått förfrågan, kan du inte skriva en bok? Och jag, utan att ha tänkt på det, så har flera skrivit, ja men det här skrev jag till dig för länge sedan. Så att,
vad lär man sig av att läsa boken Att skapa vinnare?
Jag tror att det är en bra ledarskapsbok. Jag tror att det handlar ju inte bara om vad man gör på plan. Jag brukar säga det finns många tränare idag som är jätteduktiga på träningen för att de har sett övningarna på YouTube. Förlåt, men det är lite så. YouTube-tränare brukar jag kalla dem. Jag tror att det handlar mycket också om de mjuka värdena. Hur vi tar hand om de här små killarna och små tjejerna som kommer till träningen, och se till så att de har trygghet och allting runt om. Och där tror jag, där går jag in väldigt och trycker på mycket sånt i boken dessutom.
Varför är ungdomsfotboll så laddat?
Jag tror att det är så laddat, och det har ju blivit mer och mer laddat. Jag kan säga, i och med att jag har hållit på så länge, så har jag märkt bara 5-6 åren så har det eskalerat något oerhört. Och jag tror att det är, tyvärr så tror jag att det är föräldrarna som ligger bakom den, det är inte spelarna. De här killarna, nu tränar jag i tiorna i BP, 10-laget, och när de kommer till träning, de tänker inte på det. De kommer dit och har skitkul och tränar och skrattar och skojar och har kul.
För debattens vågor går ju ofta högt, vi ska komma tillbaka till detaljer med tabeller eller inte, eller det känns som, ja, det blir så oerhört laddat och folk är på olika sidor.
Ja. Men jag tror också att mitt tycke, så tycker jag att alla ska få spela fotboll på sin nivå. Det vill säga att de som har kommit lite längre i utvecklingen, de ska få spela på den nivå de hör hemma. De ska inte liksom få de måste också få morötter.
Jag förstår det, men om man bara går tillbaka till det här att man på något sätt, det känns nästan som den svenska coronastrategin, att man kan inte riktigt enas om vad som är rätt. Det finns de som hänvisar till forskning, man ska inte toppa eller visa. Alltså, det känns som det finns inte en väg, det finns inte en sanning, och vilket gör att det också blir laddat.
Ja, absolut, och jag håller med dig, för att det finns ju, tittar man på spelarna som når landslaget, och det, jag tror inte det är många som har exakt samma väg dit. Det finns massa olika stigar dit. Sen finns det nog en lite bredare stig någonstans där man kan underlätta, tror jag. Och det är väl den stigen som jag vill försöka lära ut, som jag tror. Jag tycker att jämför man svensk ungdomsfotboll med många andra länder, så ligger ju vi efter när det gäller vissa saker. Framförallt på tränarsidan tycker jag att vi ligger efter. När vi kommer ut i Europa och spelar mot toppklubbarna där, så möts det av helt andra lag, hur de är skolade rent taktiskt, rent tekniskt, tempomässigt. Det är en stor skillnad där. De kommer med 7-8 ledare, med målvaktstränare, med handskar och fotbollsskor på oss som värmer upp målvakterna. Du har en huvudtränare, du har 2 assisterande, du har en fystränare som sköter uppvärmningen, du har liksom läkare som kommer med blåa handskar och en hopfällbar bår och sätts på bänken. Sen kommer jag med min förälder som tar ett bollnät och värmer upp. Så vi är ljusår ifrån de stora akademierna.
Men måste man ha alla de resurserna?
Det tror jag inte, men för vi har ju faktiskt slagit dem ändå. Men jag tror att de visar också hela vägen att de har mer resurser i långa loppet.
Men när är det man ska mäta om en verksamhet är bra? Är det när Jan Andersson tar landslaget, eller Peter Gerhardsson tar landslaget och tar medalj i Frankrike, eller VM-kvartsfinal? Är det det som är måttet, eller är det när svenska klubblag i 15-årsåldern är ute och spelar i Europa?
Vet vad jag tror, Olof? Jag tror ju att utan att gå in på någon specifik spelare i landslaget, så tror jag att hade en speciell spelare fostrats från 8-årsålder i en bra teknikträning, då hade han kanske spelat i topplag ute i Europa. Istället spelar han i ett medellag. Och det här jag tror är skillnaden mellan svensk ungdomsfotboll och exempelvis kroatisk ungdomsfotboll eller belgisk ungdomsfotboll eller holländsk ungdomsfotboll. Att deras spelare skolas från 8-års ålder i tekniskt lärande. Och det är också därför, ju bättre teknik du har, desto snabbare spel kan du spela ute på plan.
Vad känner du när du ser ett svenskt landslag som kanske mer betonar kollektiv än teknik?
Mm. Nej, men jag tycker att vi med tanke på så som det ser ut när vi är extremt bra på att ha ett lagbygge och alla jobbar för varandra och alla de här sakerna, men vi måste också i det lagbygget få in de här individualisterna som kan göra det lilla extra. Och det är här jag tycker att vi ligger lite efter de andra länderna som kanske spottar ut talanger som förädlas ute i storklubbarna ute i Europa och blir världsstjärnor. Vi har också världsstjärnor, men vi har för få om vi jämför med länder som är lika stora som oss. Och då undrar man, varför är det så? Varför får inte vi fram flera världsstjärnor för när länder som är lika stora och till och med har mindre, några miljoners mindre befolkning, som har 68 miljoner, får fram världsstjärnor? Varför får de det men inte vi? Varför? Och då frågar jag, många gnällde ju förut på klimatet, men jag anser att inte vi kan gnälla på klimatet längre, för att vi börjar få träningsförutsättningar året om som är mycket, mycket bättre. Även om de kanske inte är som de i Holland och Belgien och så. Men vi har ändå, tittar vi på oss i BP, så har vi jättefina träningsförutsättningar. Vi tränar på uppvärmda Grimstads A-plan eller in i tältet där. Men det är fortfarande självklart för små ytor. In i tältet så kan vi vara liksom 60 stycken på en liten sjumannaplan som vi delar på under november, december, januari, februari, mars. Så när det kommer hit som besöker klubben, då får de en chock över vilka träningsförutsättningar vi har.
Om man läser boken, vilket jag har gjort, så jag menar, du går ju fram på ett sätt som kanske inte är PK, om man nu använder det uttrycket, i fotbollssverige eller i varje fall Svenska fotbollsförbundet. Du börjar med att slå fast att det är en myt att barnen ska tävla och liksom det finns ett skuldbeläggande kring tävlande och att unga visst spelar för poäng och mål. Du går ju rakt emot vad man gör.
Ja, jag vet.
Hur ser du på det?
Det är därför jag betonar att det här är mina tankar.
Ja, men
och inte
det
klubbens.
Vet folk nu.
Ja, men jag bara talar om det. Nej, men alltså, jag tycker man underskattar barnen när de är 10 år gamla. Exempelvis att inte räkna mål. Alltså, det blir ju nästan lite larvigt. Jag tror man underskattar de här barnen.
Du säger ju också att det är viktigt att lära sig att vinna.
Ja, jag tror att det är bra att få in en vinnarmentalitet, absolut. Det tror jag.
Kan man det liksom så?
Och sen ska man väl också säga att de här barnen, de tävlar mot varandra varje träning och där förlorar de hela tiden.
Ja, för att du tar upp det också, att det kan vara bra att samla vinnarskallar då, ja. Som man använder, att träningen blir viktigare där än kanske matcherna, och att man odlar det där, att man lär sig förlora. Men varför är det viktigt att lära sig vinna och förlora? Lär man sig inte det när man blir äldre?
Jo, det är klart, det gör man ju också, men jag tror att redan från start, så jag måste säga att när de här har kommit till en och samma träning och de ställs mot varandra, de här vinnarskallarna så att säga, de driver ju utveckling, de driver på varandra i sin utveckling och de gör väldigt, väldigt bra. Och där möts de förlorar, ena gången förlorar de på träning, andra vinner de. Så att där odlas ju den här vinnarmentaliteten hela tiden.
Nu gör du i ditt 10-årslag när ni inte har tabeller och inget slutspel i Sankt Erikscupen och så?
Vi spelar inte Sankt Erikscupen, vi spelar bara träningsmatcher. Så att, och då spelar vi ofta mot ett år äldre. Och det blir utmaningen för dem. Och då får ju inte de vinna hela tiden när de spelar mot ett år äldre. Och det tycker jag är jättebra, för då får de ju ett helt annat motstånd.
Att ni lämnade Sankt Erikscupen, borde det på att man tog bort tabeller?
Nej, det gjorde det inte. Utan varför vi lämnade Sankt Erikscupen, det var ju för att jag hade ju 05 och 06 innan, 2 årgångar där. Och då var det så, då spelade vi 3 matcher extra svår. Och vi vann med 14-0, 14-0 och 24-1 på 3 omgångar. Och då var det extra svår. Och varför vi lämnade då, det var ju för att det blev fri anmälan. Vem som helst var anmälas till extra svår. Och där tror jag att många ledare anmäler sig till en lite för hög serie, för att de tror att det är utvecklande. Jag tror inte det. Jag tror att först och främst måste man klara av den serie man egentligen ska spela i på den nivån innan man kan ta nästa steg. Så där, det kan jag säga. Ingen tyckte det var roligt. Våra spelare tyckte inte det var kul. Motståndarna tyckte inte det var kul. Det var inga som det var bra för.
Så att nu möter ni lag som ni vet att ni är jämna med i träningsmatchen. Exakt. Men då kanske ett år äldre.
Exakt. Och där blir det mycket tuffare. Så där får vi vinna ibland och ibland förlorar vi. Så det är nyttigt.
Just en strömning som finns, man har sett en del distrikt i Sverige, man skickar inte spelare till elitpojkläget 15 år. Så hur ser du på den utvecklingen, att man kliver av det som har varit en tidigare en svensk modell?
Ja, jag tycker att det är jättesynd. Jag tycker att det är verkligen, alltså vid 15 års ålder, jag tycker synd om killarna och tjejerna som är i det distriktet framförallt, att inte de får tampa som samtliga andra 15-åringar får i Sverige. På samma villkor.
Samtidigt som de motståndarna till elitpojkläget, eller utbildningsläget heter det väl nu med.
Ja, det stämmer.
Det är ju alltid skönt med rebranding. Motståndarna hävdar ju att liksom forskningen är på deras sida. Det går inte att se när man är 15. Det är bara meningslöst, skapar bara stress och liknande. Hur ser du på det?
Det här med forskningen. Jag skulle vilja se lite mer rejäl forskning på det. Alla tar alltid fram forskningen. Jag läste faktiskt en annan forskning, jag ska skicka den till dig Olof efter det här, som är jätteintressant, på 70 000 ungdomar om varför spelare slutar. Och den är jätteintressant. Men för att gå tillbaka till din fråga, så det här med forskningen, ja, jag vill se mera, för de hänvisar väldigt ofta till forskning. Men man får väldigt sällan se liksom resultatet och vem som har gjort forskning av det.
Men man pekar ju på det här att liksom de som är bäst för tillfället kanske får mer uppmärksamhet. Det är stress och oro, man blir rädd för att misslyckas.
Det kan jag väl hålla med om, men tryggheten, den måste du ändå ha hemma i klubblaget. Jag brukar säga det, att kommer man med i ett distriktslag eller ett landslag så är det bara grädde på moset. Det är väl jätteroligt. Men
besvikelse för den som är nära men som inte kommer med.
Ja, men det måste man ju kunna ta också. Jag har ju varit med om många besvikelser i mitt liv. Man måste lära sig knyta näven och jobba ännu hårdare. Ingenting är ju gratis här i livet. Jag tror inte jag har fått någonting gratis. Jag har alltid fått jobba extremt hårt. Jag frågar så här. Vad är det för personer vi kommer släppa ut i samhället när de går ut skolan? Om vi alltid bara har fått allting serverat och allting, har aldrig stött på en besvikelse. Vad är det för människor vi kommer stötta eller släppa ut i arbetslivet? Jag blir orolig. Man måste lära sig hantera sådana saker. Både framgång och besvikelse.
Du är ju samtidigt tydlig med att, jag menar, det handlar ju inte om att man ska välja bort någon. Alla ska vara välkomna, men man ska ha det som kallas då nivåindelning och så. Men samtidigt elit för de som vill och de som är liksom drivna. Hur är det att göra det rätt tidigt? Att välja ut de som är 7, 8, 9 år och på något sätt 9 är lag 1 och sen finns det lag under det.
Nu är det inte jag som väljer ut dem.
Nej, så att, det vet jag, men du fattar ju teorin.
Jag får ju de spelarna jag får av klubben så att säga, jobba med. Men jag tror det är ingen ute... De här spelarna är ju med i sina klasslag och sen så blir de tillfrågade och vara med i ett akademilag från 8 års ålder.
Vad är det man uppnår genom att selektera lite tidigare?
Selektera är mest det ordet som är nog mest...
Välja.
Ja, precis.
Det är inte så att jag anklagar dig, men däremot måste jag ställa frågorna. Liksom, vad uppnår man? Vad är plusset med det?
De får spela med likasinnade, det tror jag. Titta bara på Albin Ekdals sommarprat. Det var jätteintressant tycker jag. Det kan man ju rekommendera verkligen. Där talar han högt och tydligt om det här med att om han hade varit kvar i sitt klasslag där några satt och ritade gubbar i sanden och några tittade på flygplanet, då hade han slutat med fotboll. Och det har ju faktiskt Lennart också talat om, hans pappa Lennart Ekdal. Och de här killarna är ju drivna, de älskar ju fotboll. Och de andra älskar säkert också fotboll, men varför ska inte de få spela mot likasinnade, det undrar jag.
Du poängterar ju också det här att på något sätt går det inte att springa i kapp, att man kan inte i 15 års ålder börja bestämma sig för nu satsar jag rejält på fotboll, utan att man kanske måste specialisera sig tidigare.
Jag kan säga att jag är jättepositiv till flera idrotter, men jag tror också att man måste Tappar man de här åren 8-12 år i den gyllene åldern för teknikinlärning. Vid 12 års ålder börjar komma in i förpubertet, du börjar få muskler på kroppen. Det innebär att du blir stelare i kroppen. Då blir också inlärningsprocessen längre när det handlar om teknikträningen. Och jag tror att de åren där när vi jobbar med teknikinlärning är jätteviktiga. Och det märks ganska snabbt när en spelare kommer och ska prova när han är 14-15 års åldern. Att han ligger efter rent tekniskt. Och sen är det klart att man kan jobba igen det till en viss del. Men jag tror att, och det här jag återkommer till det här, att vad vore vissa av våra landslagsspelare om de fått en riktiga fostran redan från tidig ålder rent tekniskt? På vilken nivå hade de kunnat spela när de har alla andra sakerna också? Det är dit jag vill komma. Liksom, att, det är där jag tror att många länder ligger före oss. De får fram de här riktiga världsstjärnorna, för de har drillats redan från tidig ålder. Och det tror jag är skillnaden.
Du skriver ju, det brukar ofta bli en diskussion det här att man kan man välja spelare, men du skriver att du kan inte säga att den blir bra eller den blir inte bra, men därmed säger du att i tidiga tonår är det rätt lätt att plocka ut 90% som inte kommer bli. Har du någon gång haft fel där, att någon du har inte trott på ändå blommat upp?
Det har jag nog haft någon gång, absolut.
Ja. Vad är risken med det att man liksom på något sätt kanske väljer bort eller att inte tro på någon som faktiskt ändå kan komma igen?
Fast då kanske han kommer igen i ett annat lag. För vi har ju både första lag och andra lag i BP. Så att, och då brukar man alltid få det bevisat senare i så fall, om man hade rätt eller inte ändå. De tar bakvägen. Det är det jag menar. Det finns många olika stigar till toppen, så att säga.
Och du skriver lite om det här att kring fotboll så blir det väldigt laddat, medan i andra områden så är det inte alls lika laddat att specialisera eller att satsa på att man ska bli bra på någonting, skola eller liknande. Varför tror du det är så?
Det är väl lite så att i fotboll får alla tycka och tänka. Ibland kan jag lida med Jan Andersson, alltså han har inte lätt liksom när 10 miljoner ska tycka och tänka om vem som ska spela och hit och dit. Och det är väl lite så med fotbollen överlag i hela världen, att alla har sitt sätt att se på det och tycka om olika spelare, och man har känslor och allting, och det blir laddat i och med att det är världens största sport. Och det är väl den största sporten i Sverige, och det är väl därför som det är så laddat också. Det finns ju massa olika idrotter där det är exakt samma selektering och allting, men de benämns aldrig. Så att det är en stor skillnad, men fotboll engagerar, och det är väl också för att det är världens största sport. Till och med min tjej har blivit fotbollsintresserad nu. De kan ju vissa spelare bättre än vad jag kan på TV.
Så blir det. Men om man då, du slår ju ett slag just för dels att man ska lära sig teknik då innan 13, men också att taktisk drillning, att det ska komma tidigare, att det inte är så fint.
Jag tycker att vi från och med 10 års ålder så kan man börja ta vissa taktiska småsaker med dem och börja jobba med det. Så att vi pratar ju i anfallsspel, så pratar vi om de fyra, vi pratar om spelbredd, speldjup, spelavstånd, spelbarhet. När vi pratar försvarsspel så pratar vi vem kliver in i press, hur pressar vi, vem kliver upp i markering och understöd, alltså med grundförutsättningarna i anfallsspel och försvarsspel. Så att vi börjar försiktigt där.
Om man ser till svensk fotboll i stort, finns det en likriktning eller finns det en öppenhet för att ta in andra sätt att se på fotboll?
På ungdomssidan är det?
Ja, vi kan ta ungdomssidan och talangutveckling som ju ofta är ladd. Ja.
Nej, men jag tror att vi är lite försiktiga här. Vissa är utomlands och tittar på andra klubbar och besöker dem och tar med det till sina klubbar och får väldigt, väldigt, väldigt mycket positivt med sig. Så jag tror att vi ska vara lite mer öppna och våga.
För du är ju samtidigt tydlig med att liksom man ska inte helst flytta årgångar och man ska akta sig för att byta klubbar hela tiden. Något som kanske drabbar främst klubbar i storstaden, i Stockholm vet jag att det är vanligt att man byter klubbar. Så hur motverkar man det?
Det är jättesvårt att motverka, men jag tror också att man måste få ett förtroende hos föräldrarna och spelarna såklart. Men också så är det så att jag tror att de största bovarna till det här, det är nog föräldrarna.
I årets upplaga av ungdomsturneringen Gothia Cup som drog igång idag genomförs en satsning på att förändra gapiga föräldrars beteende vid sidan av planen. Enligt en undersökning upplever var femte barn att hetsiga föräldrar är ett problem, och bland deltagarna så här på premiärdagen så var det lätt att få exempel på dåliga föräldrabeteenden.
Att att föräldrarna typ skrikit på barnen när de har gjort något fel. Eller när de andra i motståndarlaget har gjort något fel.
Vad tänker du om det?
Att barnen borde få bestämma själva hur de ska spela under matchen och inte föräldrarna.
Det framgår ju när man läser din bok att det är nästan det största hotet.
Ja, det...
Varför är föräldrar så... Vad är det som är fel på föräldrar generellt?
Det är inget fel på föräldrar. Jag är själv förälder. Men jag tror också att när de lämnar in sitt barn i våran verksamhet, då ska man också lita på den verksamheten. Man ska inte bara gå och försöka och hitta fel eller vara orolig eller ängslig, utan åka iväg och dricka en kopp kaffe eller och handla när vi tränar, och så kan du komma tillbaka och hämta din son eller dotter när vi är klara istället. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tror att det är jätteviktigt att ha tydliga regler för föräldrarna. Vi har ju det liksom, ni står på andra sidan, avbyta bänken på motsatt sida, och man hejar på laget i positiva ordalag, man gnäller aldrig på domaren. Nu kommer jag till en av de viktigaste poängen här, det är att man pratar aldrig nedvärderande om andras barn. För det här har jag varit med om flera gånger när det kommer såna här reaktioner, och så blir det nästan så att de ryker ihop föräldrarna. Och det är bara en fotbollsmatch, och det måste man kunna ta liksom, och förstå. Liksom. Så att, föräldrarna tror jag är jag brukar säga det, jag vill ju se föräldrarna som en resurs. Jag vill inte se dem som en belastning. Och det här är viktigt att man får föräldrarna med sig på tåget. Jag tror det är A och O. Och för att en spelare ska lyckas idag så tror jag att det är ett samarbete mellan spelare, tränare, föräldrar och förening. De fyra komponenterna tror jag är jätteviktiga. Det måste vara ett samarbete där. Och föräldrarna måste liksom kunna lita på det vi håller på med.
I boken så har du ett par exempel. Dels Robin van Persie som lägger ut ett klipp om sin son när sonen är arg för att något har gått snett, istället för att han ställer sig på sonens sida, att liksom det är upp till dig själv.
Så ställer han sig på klubbens sida.
Ja, och även du berättar ju när du ska ta över årgång 98, bland annat med Amadeus Sørgaard och Hjalmar Ekdal och lite så. Du åker ner när de spelar och lyssnar på föräldrarna. Och sen läxar du upp föräldrarna att liksom, det här är inte acceptabelt.
Nej. Jag åkte ner till Danmark och tittade där i augusti. Det var redan klart att jag skulle ta över dem i slutet på oktober, början på november. Och då åker jag med och tittar. Jag står ju, de vet ju inte om det, föräldrarna, så jag står ju mitt bland dem och tittar på matchen. Och det är ett jäkla liv. Bland annat Felix Beijmo som är lagkapten springer fram och skriker till föräldrarna: nu får ni fan hålla käften. Och då har det gått långt när en spelare som är liksom 13 år måste springa fram och skrika framför hela föräldraskaran. Så då tog jag en sittning med spelarna och med föräldrarna och förklarade bara mina riktlinjer, hur jag vill ha det i det här laget. Och om inte det är någon som köper det, då får man gå någon annanstans. Då ställdes faktiskt Lennart Ekdal och applåderade efter jag hade hållit den här PowerPoint-presentationen, vilket var mäktigt. Men det var bra också, för att han visar ju att wow, det här är viktigt.
Du predikar också om att man måste ha tålamod, att det är inget som går på lång tid. Alla måste ha tålamod. Hur mycket i dagens samhälle känns som att tålamod är en bristvara?
Ja, men det är inget quick fix att bli fotbollsspelare idag. Det är en lång, lång, lång vandring, och den kommer gå upp och ner. Och det är därför jag menar det, att man kan vara sen in i pubertet, man kan få en skada, det kan hända så mycket. Man kan ha en föräldrarna skiljs hemma eller någonting, och då gäller det att man har tålamod och stöttar de här ännu mer killarna eller tjejerna som det händer.
Är du beredd på liksom att det kan bli en debatt? För jag menar, läser man din bok så en hel del av det du pekar på går ju tvärt emot av den gängse uppfattningen. Och jag menar, du ger ju till och med en sväng till fotbollsbyråkraterna som tar beslut att vi får inte åka utomlands och tävla och liknande. Att det är hämmande. Är du beredd för en debatt?
Ja, jag tycker att det kan behövas. Jag tycker att det är bara, jag välkomnar den. För att jag tror att det är bra om vi kan ha den. Det här är ju min syn på det, men som sagt, men jag tror att man måste, om man ligger långt fram i sin utveckling, så tror jag att det är jätteroligt för de här spelarna att åka och konkurrera med de bästa ute i Europa. Så är det ju, absolut, det tror jag. Och det är väldigt utvecklande. Dels att träffa andra kulturer, vara i andra länder och spela. Och vissa av de här spelarna skulle aldrig komma utomlands för att de lever i sådana förhållanden hemma. Ekonomiska förhållanden som skulle aldrig kunna åka utomlands. Och nu ger vi dem möjlighet till det. Så att jag tror att det är en extremt bra situation. Och vi ger liksom alla spelare de här möjligheterna, oavsett var man kommer ifrån i Stockholm.
Ja, för du beskriver ju det nästan som en att BP nästan blir som en smältdegel, att alla är välkomna på något sätt, ja, och att man hjälper till och att omklädningsrummet på det sättet är bra.
Nej, men så är det verkligen. Jag måste säga, många pratar om, nu går vi till en klubb som jag jobbar i, så det, men där är ju liksom den stora
grejen. Ja, och det stämmer säkert på många klubbar.
Ja. Och den stora saken här, det är ju att i BP har vi 4000 spelare, 3000 killar och 1000 tjejer, och det är ju så att vi är ju alla möjligheten till att spela fotboll oavsett nivå. Från 6 års ålder upp till 19 års ålder så spelar det ingen roll hur bra du är eller hur så att säga, dålig du är. Alla får spela fotboll för att det är kul. Och det tror jag är den bästa grejen med den klubben jag jobbar i. Men också så tittar vi på akademilagen, så kan ju en komma ifrån Lidingö, en komma ifrån Skärholmen, 2 ifrån Tensta Rinkeby, en ifrån Hässelby, 2 ifrån Vällingby, en ifrån Ålsten, en ifrån Äppelviken, en ifrån Nacka, en ifrån Djursholm. Och ändå får vi ihop den här mixen, vilket är otroligt nyttigt för de här att integrera sig med varandra. Och de sitter där och i omklädningsrum och de lär sig älska varandra liksom i det här laget. Och det är jätteviktigt för liksom hela Sverige, kan jag säga, tror jag. Jag tror att det är jätteviktigt med den här integrationen, som vissa av de här skulle aldrig komma i kontakt med den typen av människor annars.
Som förälder själv så börjar man tänka, varför ska de pendla? Varför kan de inte lösa sin fotbollsspel där de bor? Att man ska åka från, ja, vad det nu må vara, Nacka eller något liknande. Det känns som att mycket tid går åt till att bara åka, och det har man gjort i Stockholms fotboll.
Och det här är ju också typiskt svenskt, att ute i Europa där har de ju minibussar. Jag var nere 1990 med Gunnar Gren, professor i Brescia hos en klubb som heter US Voluntas. Jag stötte på dem nere i Gotia Cup. Och jag fick stipendium av BP på 10 000 och åka ner för 30 år sedan. Och redan där hade de 6 minibussar som 6 pensionärer körde varje eftermiddag och hämtade upp spelarna. 6 mils avstånd var det till runt om, så åkte de i olika väderstreck. Och så fick de med sig en låda ifrån köket på träningsarenan med några frallor och någon yoghurt eller banan eller någonting som de fick när de kom. Och sen så klubben ansvarade för att ta dit spelarna, men föräldrarna ansvarade för att komma och hämta dem efter träningen. Och det här är väldigt vanligt ute i Europa, men i Sverige så är det helt förbjudet. Skulle vi börja med det skulle bli en jätte... Oj, 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 vilken debatt det skulle bli.
Du går ju även hårt åt att man använder sig av ordet akademi. Att du menar att det inte finns en tillräcklig certifiering av det. Att det är lätt att bara klistra på det. Är det verkligen så? För jag menar, det betygsätts ju från svensk elitfotboll.
Och fast det här är väl... de är ju jätteduktiga på det. Jag kan säga, men det finns småklubbar som sätter ordet akademi framför. Och vad betyder ordet akademi? För mig betyder det är en certifiering av sin verksamhet, tycker jag i alla fall, med en kvalitetssäkring. Och där tror jag att det är många klubbar som skulle falla om man gjorde den kollen på småklubbarna. Det handlar ju om att kunna träna ordentligt 12 månader om året, även under vinterhalvåret. Det gäller välutbildade, erfarna tränare. Du måste ha medicinskt team om det finns skador. Du måste ha bra motstånd att spela mot. Du ska kunna åka ut och spela mot de bästa. Alltså det finns massa olika saker att väva in det här, så att man får en kvalitetssäkring av verksamheten, som jag ser. Och där så är det många som sätter ordet akademi framför. Nu ska vi bli en akademi, säger de. Och sen så blir det mest synd om spelarna, tycker jag.
BP tar fram 6,2 yrkesspelare per årgång, skriver du i din bok och så. Hur ser du på det resultatet?
Det är fantastiskt. Jag tycker att det är enormt. Jag vet inte, jag tror vi har ute i Europa och Superettan Allsvenskan så har vi idag, jag vet inte om det är 78 spelare eller 82 spelare, vilket är fantastiskt. Så att det är enormt.
Så att den bild man, för ofta används ju BP som ett hemskt exempel, liksom att jaga vinnare, och vi har väl alla som ungdoms eller som föräldrar stött på ett toppat BP-lag i Gotia Cup. Att det blir liksom den nidbilden, men det finns en annan bild. Varför får ni inte fram den bilden?
Jag tror att BP är nog väldigt rädda. Nu pratar vi återigen om klubben jag jobbar i, men det blir ju så. Men det blir ju, jag tror
man, den risken tar du när du skriver en bok.
Man, ja, precis. Men det är min bok, men inte BP's. Men jag tror ändå att det är... Man är nog lite rädd för att stå där och tala om hur duktig man är. Man vill inte liksom stå och tala om hur bra man är. Och det är väl lite osvenskt kanske, eller det är väl svenskt, typiskt svenskt, och inte våga sticka ut och tala om att vi är jävligt bra på det vi gör. Alltså, för det är vi ju liksom.
Ja, för läser man boken så blir det ju lite, ja, nästan en valfrihet. Om man talar politik så drar ju du jämförelse med att vi kan välja skolor, vi kan välja i princip allting, ja. Men fotboll blir på något sätt så, ja, känsligt att det saknas en valfrihet. Att om jag vill liksom ha spets så vill jag sätta min dotter eller son i BP. Ja.
Det är ju inte bara vi som har en akademi från 8 års ålder, det är ju andra klubbar också. Men man kan väl säga det att, precis som jag skriver, att det, vad jag än vill göra så finns det valfrihet. Men jag vill gå i den skolan så kan jag åka runt halva Stockholm och alla tycker att det är inga problem. Men om jag vill spela i en speciell klubb för att jag vet om att de har en väldigt, väldigt bra verksamhet, då är det ett jätteproblem.
För du vill ju också slå ner på att det här att det värvar spelare. Du menar att det nästan alltid drivs på från föräldrar och spelare. De vill komma till någon klubb speciellt. Att det är inte ni som är ute och fiskar. För det är ju annars bilden att ni är Storstockholms snoka.
Jag kan säga så här. Jag tror att det var många som... att det var, så var det nog förr mera. Men idag så behöver vi inte det. Utan de bästa spelarna söker sig till oss.
Är det så alltså?
Ja, absolut.
Om man tänker sig en 15-årig, duktig 15-åring som får frågan om att komma till en utländsk klubb. För du är ju väldigt positiv till det jobb man gör i utländska klubbar. Ska man givetvis ta det då?
Jag tycker att de ska göra så här. Jag tycker att det är för tidigt att sticka vid 15 års ålder. För man får inte sticka vid 15 års ålder. Men vi ska också veta att Dejan Kolosevski stack vid 15 års ålder. Det har ju gått rätt bra för honom. Dejan är extremt stark också mentalt. Men när jag pratar med Dejan så berättar han också om att hans första 6 månader var ju liksom väldigt, väldigt tuffa och jobbiga. Precis som det var för Bojan Djordjevic första 6 månader. Så det är ju en bild som man får av väldigt många när man pratar med dem. Men jag tycker att man ska göra så här. Att allt är från person till person. Alla är olika lagda hur man klarar av saker och ting. Och jag tror att man kan sticka iväg på provspel för att skapa sig en bild och få en känsla av det och veta vad som komma skall i så fall, och kanske lägga det i sin ryggsäck och ha med sig det som en erfarenhet istället, och känna efter verkligen på att är det här jag vill, och så kan man komma tillbaka dit efter ett halvår. För ofta är det så, gör man ett bra provspel, då vill klubben ha dit en efter 4-6 månader igen, och då kan man åka tillbaka igen. Vi i BP är ju väldigt positiva till att de åker iväg så och provar och får erfarenheter.
En annan del som följer med fotbollen vid den ålder, eller blivit väldigt vanligt, närmast status, är ju agent. Hur ser du på att en ung lovande spelare, när ska den skaffa agent? Om den ens ska skaffa agent?
Agenter, det kan man väl säga att agenter får ju inte tjäna pengar på spelare förrän de fyller 18 år. Och det tror jag är en viktig bit att ha. Jag tror inte föräldrar förstår det och sådär. Däremot så blir det så att agenterna vill binda upp spelaren så fort den fyllt 15 år, så är det legitimt att få skriva med en agent. Och jag tror inte föräldrarna ens vet varför de skaffar agent i alla lägen heller. Så att, men jag tror också att om det är som att man åker utomlands och ska skriva ett avtal, då tror jag att det måste ha en agent. För att annars så tror jag att det är en stor, stor risk att man blir uppkörd ordentligt.
Så att först vid ett sånt aktuellt läge så skulle man skaffa agent, annars behöver du inte agent?
Nej, jag tycker inte, i Sverige behöver du inte det i nuläget när du är 15-16 år. Jag tycker man kan vänta lite.
Vilka klubbar är bäst i Sverige på att ta fram spelare?
Ja, det är väl Brommapojkarna och Malmö FF, utan tvekan, det tror jag. Sen tror jag nog att även det kommer klubbar nerifrån Göteborg nu. IFK Göteborg har ju några jättefina årgångar, BK Häcken också och sådär, så att det kommer flera. IFK Norrköping har ju varit fantastiska också. De har väl kanske lite lättare än oss, för att de i Stockholm så har ju en enorm konkurrens av de 4 alliansklubbarna, AIK, Djurgården, BP, Hammarby. Medan nere i Göteborg är det inte alls samma sak. Och i Norrköping, där kan ju de vänta lugnt och fint så att säga, tills de fyller 14-15 år och sen börjar samla in dem från småklubbarna runt om. Så de har inte alls samma press där som vi kanske har.
Vad säger du hos Malmö FF som du gärna hade haft hos BP?
500 miljoner på banken. det ser jag. Nej, resurserna också. De har ju mycket, mycket bättre resurser än vad vi har. Och det stavas ju ekonomi. Det vi lider av i BP är att vi inte har kanske mellan 15 till 20 000 på varje hemmamatch. Och då får vi dessutom in mer sponsorer om vi har mer publik och allting. Då kan vi också behålla våra spelare och ge dem helt andra löner. Det är klart att om du är 19 år och får en förfrågan från en allsvensk klubb och i BP tjänar du mellan 5 till 10 000 i månaden och spelar inför 5, 6, 7, 800 000 personer och sen så får du en förfrågan från någon av storklubbarna och spelar inför 20 000 varje vecka och dessutom så höjer du din lön upp till en 35, 40, 50 000. Det är klart att det är svårt för en 18-19-åring att säga nej till det.
Hur är känslan när Simon Tibbling plockas till Djurgården eller Paulus Abraham eller att de på något sätt tar sig upp hela vägen till er och sen så går de till Djurgården? Bejmo är ett annat exempel.
Många som spelar i BP, de har ju spelat i BP sedan de var 6, 7, 8 år. Vilket är fantastiskt. Tittar man på våra landslagsspelare och samtliga gjort det som spelar i vårt A-landslag och flera också i vårt U21-landslag. I det läget så är det klart att det svider. Därför tror jag att det är viktigt att vi bygger broar mellan klubbarna så att vi har en del, en procentsats den dagen de går vidare också. Fast det är väl lite i vårat DNA, vi har inga pengar. Därför så måste vi försöka sälja spelarna och få tillbaka någonting. Därför är det väldigt viktigt att vi kan kontraktera upp spelarna så vi får någonting tillbaka. Vi försöker ju klargöra det ganska tidigt för våra spelare och framförallt för föräldrarna, inte för spelarna kanske men för föräldrarna, att det är viktigt att man skriver ett kontrakt när man blir 15 år. Däremot den nya regeln som kom nu, att som förbundet har tagit fram att man måste skriva kontrakt, man får inte skriva kontrakt med spelaren förrän han fyller 15 år. Förut var det året man fyllde 15. Den sätter enorma käppar i hjulet för oss, kan jag säga.
Varför det?
För att om man fyller i december det året, då är det så här att spelarna är nere på elitpojklägret i juli månad, spelar sina första landskamper i augusti. Och då står ju hungriga agenter där. Och de talar om för dem att nej, du behöver inte skriva på här. Det är bättre att vänta och vänta och vänta. Och då tappar vi hela liksom, det vi jobbar för så hårt. Vi måste få betalt för våra spelare för att kunna återinvestera i nya talanger. Så är det bara att överleva. Det är våran, liksom, det är våran vardag.
En klassisk invändning mot det här att man väljer lite är ju att man just tappar de som är födda i december. De som är födda på andra halvåret kanske. Hur ser du på den kritiken?
Vill man vinna lätta segrar kanske man kan titta på storlek bara. För oss är inte storlek talang utan vi tittar ju liksom på helheten. Och det är bara att titta på några av våra spelare uppe i vårt A-lag i nuläget som är senfödda men som tillhör våra bättre spelare i A-laget som bara är 19 år.
Hur kan man fånga upp det? För förbundet har ju pratat om landslag som ska ta hand om dem som är födda lite senare.
Förbundet har ju landslag för senfödda. Så att där tror jag att det är jätteviktigt att man följer upp dem i lugn och ro. Nu har vi exempelvis två 15-åringar som kanske tillhör bland de bättre 05-erna i landet som är födda i december som spelar i BP nu som är fantastiska. Så att jag tror inte att man ska titta så mycket på när man är född. Men sen finns det ju vissa senfödda som är dessutom i sen och då in i pubertet och då gäller det extra mycket tålamod med dem. Och jag tror att där är viktigt att ha en dialog med spelarna och med föräldrarna och bara ha tålamodet.
Om man ser till att tjejer växer, alltså tjejfotboll växer, jag menar ni är en fjärdedel i BP och så, ändå menar du att det är tacksammare att träna tjejer men det kan samtidigt att killar tål mer, är det verkligen så?
Jag tränade ju flickor 05-1 här för fyra år sedan, 2016 tror jag det var, ja de var 11 år då, det var ju skitkul måste jag säga. Första träningarna så var de livrädda för mig. Och sen efter bara 2 veckor så kom några föräldrar och sa de bara längtar till träningen nu, vilket det värmer ju och det är jättekul. Tjejerna är mer tacksamma än vad killarna är. Och föräldrarna är mer tacksamma på tjejsidan. Medan på killarna ställer mera krav och föräldrarna på killsidan ställer helt andra krav än tjejföräldrarna tycker jag.
Vad är din åsikt i, ska det heta BP eller Brommapojkarna?
Jag tycker det ska heta Brommapojkarna men man säger BP. Det är en gammal...
Du tillhör den falangen?
Ja, men jag tycker att man byter... Det finns här tre saker. Man byter inte färger, man byter inte klubbmärke och man byter inte namn. Men däremot så är det så här att vi heter Brommapojkarna men vi tilltalar allting i BP. Så att Jag är gammal där kanske.
Ja, och läser man dina råd så är det ju rätt, ja, på något sätt klassiska ordningsråd om man säger så. Ja. Ja, ordningsman i skolan var du kanske inte, men nej, du är kanske nu, kanske nu mer att du vill ha ordning och reda och positivt kroppsspråk och alla det här, var i tid och ordning på utrustning och så. Varför är sådana saker viktiga?
Jag tror att till att börja med så tror jag att det är jätteviktigt att komma i tid. Det lärde jag mig från jag var liten, och det tror jag är jätteviktigt. Jag brukar säga så här, var med i en akademi i BP, det måste vara en av de bästa utbildningarna en tjej eller kille kan ha. De ska lära sig vara där i tid, de ska lära sig med sig rätt utrustning, de ska lära sig lyssna, de ska lära sig fungera i grupp, de ska lära sig dra det här tåget framåt tillsammans.
Hur gör man när det inte funkar?
Ja, då får man väl sätta sig och prata om det och försöka lösa det. Och här tror jag är jätteviktigt, det här är ju lära för livet. Det handlar inte bara om, tänk om jag kommer in på en lektion, först kommer jag en kvart för sent, sen har inte jag med min dator eller penna och papper. Då kan jag inte bedriva den lektionen. Och jag tror att allra helst i dagens samhälle så tror jag att det är ännu viktigare att vi har och jag, regler och rutiner. Jag tror att både killarna och tjejerna känner sig tryggare när de vet hur det är när de kommer till träning.
För du skriver om att du har bett spelare att flytta från BP till andra klubbar och så. Hur svårt är det?
Nej, inte flytta från andra klubbar. Jag har bett dem att de kan inte spela kvar i laget.
Ja.
För att jag får aldrig säga så att du ska byta klubb.
Nej, okay.
Så får de byta lag inom BP. Politik kallas det. Nej,
men det slutar ju med att de bytte klubb.
Det kan jag hålla med om. Och jag visste ju, det här var i juni. Och jag visste att den här spelaren var uttagen till elitpojklägret. Och ändå så satt jag med mamman där och den akademichefen i BP. Och akademichefen blev helt förstörd. Men jag stod på mig. Jag sa det här går inte längre. Och det var ju, spelaren var ju en underbar kille. Fantastisk. Spelar i Allsvenskan idag. Men hans mamma var jättesvår att jobba med. Det gick inte liksom. Hon stod och pratade vid sidan av på ett sätt som man kanske inte ska göra.
Nej, och du ger ju exempel både Isherwood och Bejmo som du har inte bytt lag, men de har bytt position, vilket de inte ville, men där du drev på, vilket ju varit bra kanske för deras karriär.
Ja. Ja, Felix, han var ju vansinnig på mig. Han spelade centralt in i mitt hela sitt liv och jag satt utan som högerback. Vi spelade en semifinal eller final tror jag det var. Semifinal var det, jag kommer inte ihåg. Nere i Italien, Gardasjön med 98-erna. Och Felix, han var tvungen att, och de hade en fantastisk vänsterforward. Och jag visste att Felix skulle kunna hänga med honom bra och plocka bort honom. Så jag satt och pratade med Felix innan och bara fick hans godkännande och sa att vi kommer kunna vinna den här semifinalen om det är så att du kan plocka bort den här spelaren, för han gör liksom nästan allt i deras lag. Och Felix gjorde det med bravur och han kände väl själv bara wow. Men sen så tog jag en diskussion med hans pappa att jag skulle prova där lite längre och då, sen blev det så. Så att...
Men det kan vara lite mot. Hur är det i en tid där samhället har blivit mer individualistiskt eller egoistiskt om man vill använda det, att jag menar, hela samhället har gått från att vara mer kollektiv till mer individualistiskt. Hur har det påverkat ditt jobb som ungdomstränare?
Jag tror så här att när man kommer till jag tränar ju individer så att säga som ska bli ett lag. Det som är viktigt för mig, jag får inte hindra den individuella utvecklingen samtidigt som jag vill att vi ska vara ett lag. Så där måste du vara skicklig och veta hur du ska göra. Dessutom så måste spelarna få friheten under match och vara individualister också. Alla helst när de är små ungdomsspelare. För det är då du liksom skolar dem, tycker jag, rätt. Så att...
För du pratar ju om det, att man måste jobba fram en laganda och jobba med regler och attityd och så. Men samtidigt ska man behålla visst drag. Det låter väldigt svårt.
Ja, det är jättesvårt. Det var en förälder som sa nu, som är i 10-laget, så sa han så här att... Fan Peter, jag beundrar dig för att du är ganska tuff emot hur vi ska spela och allting, men ändå så låter du släppa dem fritt så att de ändå får. Och där handlar det om att spelarna får dem att förstå att de måste lära sig värdera situationerna. När ska jag passa, när ska jag dribbla? Så att de liksom får en känsla för det själva. Jag kan inte styra dem i joystick, utan de måste ta egna beslut där ute väldigt tidigt på plan.
För också framgår det att du vill att de ska spela en, det man kallar en utvecklande fotboll. Inte bara resultatorienterad, utan att man ska spela en fotboll som utvecklare.
Ja. Det är väl kanske en av de viktigaste sakerna, tycker jag. Jag skriver också i boken att hellre förlorar jag med 2-1, men att vi har lärt oss någonting på matchen. Och det tror jag är viktigt, att jag älskar när vi, när vi, när vi styr spelet, när vi har bollen, när vi vågar spela oss ur situationer, även om vi blir pressade som i våran backlinje och vi möter ett väldigt bra motstånd, och vi måste lära oss att spela oss ur situationerna. Och det är väl här som jag tittar på, nu är lite så här, men när vi blir pressade nu senast emot Frankrike, då står vi och skickar ut bollen över sidlinjen. Sånt ser vi aldrig spanjorer göra, italienare göra, liksom när vi står och dunkar ut den liksom 20 meter upp på läktaren. Det ser inte vi i de länderna. Och varför är det så? Är det våran synsätt eller hur vi har skolats från vi var små? Och det undrar jag. Så att, och jag måste jobba med det jag tror på. Så att jag tror ju på att redan från tidig ålder lära oss spela oss igenom hela tiden.
Finns det några i Sverige ungdomsledare, ungdomstränare eller talangutvecklare som du gillar, som du tycker de är också bra?
Andra klubbar eller vad pratar du?
Ja, det är väl allmänt. Själv skulle jag ju fastna på, jag tycker det verkar vara intressant det Jonas Thern gör, utan att jag vet vad han gör.
Ja.
Att han lyckas.
Ja. Jag har inte varit där i Värnamo, men han får ju resultat där och det är ju jättekul. Och Jonas har nog ett sätt, han var ju i Malmös akademi som liten. Och sen så har ju han liksom fått massa influenser från han var i Roma och i Skottland, och alltså han har ju lärt sig och sett så mycket ut när han har varit utomlands, och det är så att han har mycket mycket att lära ut, det tror jag.
Men jag gissar att det ändå är en värld där du känner till liksom att ja, men han jobbar i Göteborg eller han jobbar där. Finns det någonstans där det finns intressanta influenser i Sverige?
Ja, det finns det väl, det tycker jag. Jag tycker väl att jag ska inte gå in och prata om några andra klubbar, det är jag väldigt känslig för. Men det är klart det finns det. Några gör ju jättebra jobb i småklubbar och även i storklubbar, så är det ju liksom.
Det är ju ändå så här att du pratar ju själv om att man behöver få betalt för utbildning man gör. Och jag menar, en del av de här spelarna blir ju oerhört värdefulla. Hur svårt är det?
Det förstår inte jag. Hur menar du, på vilket sätt?
Ja, men att om man är, ja, precis. Eller som en talang, att plötsligt blir man lockad av att du kan gå dit. Eller... Ja,
det känns ju rent ut sagt för jäkligt när vi har haft en spelare som har varit med i BP:s knatteskola från 6 års ålder. Och sen den dagen kommer när man ska skriva ett kontrakt vid 15 års ålder, så väljer han inte att skriva och lämna istället. Då tycker jag då har man ingen lojalitet och så. Jag är ju fostrad på ett annat sätt. Jag är väldigt lojal om det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ni kan för fan inte stå och titta så här och sen börja springa. Det spelar ingen roll om de spelar som är 10 gånger långsammare än er. För de springer i fattigare ändå. För de är så här, de är hungriga, de vinner det här.
Den här berättelsen handlar om drömmar. Om Brommapojkarnas bästa 15-åringar. Och deras väg mot sina drömmars mål.
Då en del av de lag du har varit med om har ju figurerat i tv, dels 98-generationen, även senaste generationen är ju på YouTube, och var det vi på TV4 som gjorde kring den 98-generationen.
Fotbollsfabriken.
Ja, precis. Och de är på Instagram och så. Hur ser du på det, att de blir stjärnor kanske rätt tidigt?
Jag tror att det är... Ska man nå hela vägen måste man ju lära sig handskas med dem, men man ska också veta att det är barn, så man får vara väldigt försiktig, absolut. När vi var med i fotbollsfabriken, då var ju de lite äldre. De var ju 15 år där. Sen så 06-erna var ju 13 år. Så där har det varit en 13-14 år om. Så att där har det varit, men där har vi ju haft diskussioner med föräldrarna innan. Alla har fått skriva på papper om det. Vi har pratat med barnen. Det var en som inte ville vara med. Då har man inte filmat den och sådär. Och inte intervjuat den och sådär.
På något sätt blir de ju också stjärnor på sociala medier. Instagram. Ja. I teorin skulle de kunna sponsras av Nike eller Adidas eller någonting.
Nej, men det här är väl lite så här. Våra rekommendationer har ju varit hela tiden att det är föräldrarna som kontrollerar barnens Instagram-konton. Och det tror jag är en jätteviktig grej, att de hela tiden har insyn i vad som händer på Instagram och allting. Och sen att man kanske lugnar ner vissa saker. Man lägger inte ut inlägg hela tiden och sånt.
Du använder själv ordet guldfeber kring en del talanger. Att man kan ju lockas till utland och liknande. Hur svårt är det?
När jag pratar om guldfeber, då pratar jag faktiskt om föräldrarna. Det är inte spelarna som får guldfeber, det är föräldrarna som får guldfeber.
Men föräldrarna är ju ofta målsman.
Ja, precis. Och där tycker jag det är nästan hemskt att se hur man har haft jättebra relation och sen bara kommer de med ett stadslag och ett landslag och sen så bara pang så är de någon helt annanstans. Och när vuxna människor blir så, då blir jag orolig. De binder liksom, de rider om huvudet på sitt eget barn i det läget, tyvärr. Jag har sett skrämmande exempel på det.
För att man ser att det här ska vi kunna leva på.
Exakt.
Hur vanligt är det att man får gåvor som spelare eller föräldrar för att man vill locka över dem till antingen klubbar eller byta agent eller vad det nu var?
Det vet jag inte. Det vet jag inte. Det är inte vad jag vet, har de fått några gåvor eller något sånt där.
Matchfixning pratas det om i den, även i fotboll för yngre, därför vill man ju stoppa spel. Hur upplever du det?
Oj, jag har aldrig varit med i någon form av matchfixning när det gäller ungdomar. Eller den diskussionen så att säga. Jag har aldrig hört någon nämnare på våran nivå faktiskt.
Sverige anfaller då på det här sättet. Kulusevski i straffområdet med vänster och då leder Sverige. Dejan Kulusevski i sin tävlingspremiär för Sverige rullar in 1-0. Så elegant och stiligt med vänstern så är Sverige i ledningen med 1-0. Första landslagsmålet för superkometen Kulusevski.
Dejan Kulusevski nämnde ju du som du tränade framförallt som fotbollslärare i skolan och så. Hur han gick ju från BP, Brommapojkarna, och det blev lite dispyt kring det. Hur löste sig hela den konflikten?
Det löste sig bra tycker jag. Det var Robert Björknesjö och Tommy Söderström åkte ner till Atalanta och hade en dialog med dem. Så att,
hur mycket var Glenn Strömberg?
Glenn var också med i bakgrunden. Absolut, han förmedlade kontakten och var med. Så att, det är klart att det gjorde en del med hans ingångar i Atalanta. De har ju respekt för honom och lyssnat på honom. Min känsla är väl att italienare är lite så. Du måste ha någon ingång där, annars så lyssnar de inte på det.
Och i efterhand blir det ju en sensationell affär för BP. Eller tror du att ni hade kunnat få lika mycket för Dejan Kulusevski om ni valt honom längre?
Jag kan säga så här att nu vi fick ju 10%. Och hade som Tommy sa, hade vi sagt 50% där, då hade de säkert skrivit på pappen också. Det var verkligen så här. Men vi är jättenöjda med de 10%. Och det han har gjort för Bromma pojkarna är ovärderligt kan jag säga. Han har gjort det fantastiskt. Både som spelare när han var i klubben och som ambassadör för klubben i nuläget. Han ställer alltid upp för klubben och liksom ofta på Grimstad tränar extra så fort han är hemma. I somras var han ju hemma väldigt mycket och körde hårt där liksom och sådär. Fantastisk ambassadör verkligen.
Om man ser till de två svenskar som varit involverade i de två av de tre dyraste transfers, inte Zlatan, men Victor Nilsson Lindelöf, Dejan Kulusevski, i bägge spelare som gick iväg som väldigt unga, även om de hade spelat A-lagsfotboll i Sverige, så gick de från en lägre klubb. Och sen, är det en fara för svensk fotboll att man ser att, för jag menar, om man talar med svensk elitfotboll vill ju de gärna hålla kvar spelarna. Är det en fara att man ser att den utvägen är ju, var ju bra både för spelarna och för BP och Västerås SK som ju fick bra betalt.
Mm. Jag tror att det är bra affärer för BP och för Västerås. Jag tror att det är väldigt... Här måste man vara försiktig och titta på vad är det för individ som vill gå tidigt. Du måste vara stark mentalt. Du kommer inte överleva där ute annars. Det är vad jag tror i alla fall.
Svensson med inspelet och här kommer inte 1-0. Det kanske ska komma här istället. Ja, där kommer det. Paulos Abraham.
Paulos Abraham, Feyenoord, AIK. Hur är det att se en sån spelare gå till AIK? Är det bara kul eller?
Nej, det är klart inte kul. Det var som någon skar ur hjärtat på mig. Det var, så var det ju. Vi märkte ju Paulus, vi tog ju upp han från U19 här i januari. Och han går från klarhet till klarhet. Och i Svenska Cupen så är han ju sensationellt bra mot Hammarby. Dras ner och får en straff och är hela tiden en orosmoment. Sundsvall borta är han fantastisk. Och Varberg, allsvenska Varberg borta, så drar han på sig två straffar. Han är hal som ett dål när han kommer från sin vänsterkant och drar inåt och vill skjuta med sin högerfot. Det roliga med Paulus är att det är en sån fin kille. Han är också på Grimsta. Han var och körde ett extra pass på Grimsta faktiskt förra veckan. Och jag älskar när de kommer tillbaka liksom och känner sig hemma och trygga. Liksom. Paulus, jag hade ju honom i skolan också. Jag jobbade på Alviskolans fotbollsprofil i 7 år. Och Paulus var där från årskurs 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och där ser man också, Paulus fick träna 2 dagar extra. 2 pass extra i veckan fast på dagtid. Vilket jag tror är jättenyttigt för de här spelarna. Och det har liksom varit signifikativt för flera av de här spelarna. Thomas Isherwood, Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski, Mark Orgos, Paulus Abraham, även Zidane Iniesta som är i Frankrike nu.
Om man ser till BP:s perspektiv, hade det varit bättre att Paulus Abraham hade gått till Feyenoord som du talade om, eller är det bättre att han går till AIK?
Det är klart, ekonomiskt så hade det varit kanske bättre, men vi har ju en procentsats också om man ses vidare, så att där kan det bli bra ändå.
Om man ser till AIK så viker de av jämfört med många andra klubbar att de inte har det här selektering innan 13. Hur ser du på det?
De har ju haft det fram tills för något år sedan när de slutade med det. Vi får väl se hur länge de kommer ha kvar det. Så vi får ju se.
Du låter inte övertygad.
De vill prova något nytt nu. Nej, jag vet inte. Jag är inte AIK längre, men jag tror att de... vi får se hur det blir.
Du är ju, skriver ju en av dina personer som ser upp till Per Jonsson, agent och så. Hur svårt är det när du jobbar med talanger och så är han en av Sveriges största agenter?
Mm. Alltså jag och Per, vi har gått samma klass sen vi gick i 1-9 och vi slogs varje rast i årskurs 1 och om vem som skulle vara bäst på fotboll och vem som skulle vara bäst på cykla och vem som skulle vara bäst att klättra högst och allting. Så att, nej, vi är väldigt goda vänner sen barnsben och jag tror att det kan vara en fördel om man ringer och vill ha råd exempelvis i tuffa förhandlingar. Men han har ju suttit sådana 200 gånger med utländska klubbar. Det är klart att då kan du ju få en väldigt bra rådgivning av honom.
Men utifrån kan du ju lätt säga, ja men det är klart, då får han en gräddfil rakt in på BP och han har ju haft många av era spelare.
Fast då var ju inte jag BP. Så att det vi tittade, det var någon annan som sa, men du känner ju Per, du frågar hur många spelare har Per i vårt A-lag i vår verksamhet. Han har 3 spelare i hela vårt A-lag och i hela vår verksamhet. Då är det helt andra agenter som har många fler spelare. Så att.
Men jag tänker av de yngre spelarna, att på något sätt så knyter man inte upp kanske spelare i A-laget utan du knyter upp dem när de är yngre.
Jag kan säga så här, oavsett vilken agent som ringer mig, frågar de mig någonting att ja, men hur är den här killen och hur är den spelaren? Då får de ett ärligt svar av mig. Jag har sagt det att jag ger alla samma svar. Jag försöker alltid vara jäkligt ärlig oavsett vem det är som ringer. Men det viktiga är att agenten är licensierad.
Hur kom det sig att du blev tränare?
Det var Ola Danad som frågade mig, legendaren. Eller...
Tidigare klubbdirektör i BP, men som vi nu ser här i detta huset där vi sitter, för han jobbar i Djurgården, sitter ju här. Han har ju bytt i Djurgården.
Ja,
tyvärr. Även han.
Tyvärr. Nej, men det var Ola som frågade mig och en annan kille i BP 66-1 som vi spelade i, som heter Peter Järn. Ola sa väldigt tidigt att fan Peter, du borde bli tränare. Och då sa vi, ja okej då. Så åkte vi, eller så gick vi till Södra Ängby bollplan, lilla kaninburen på en grusplan där. Och så kom han indragande med sin Volvo kombi, en vit var det, och så slängde han upp ett bollnät och lite koner och västar och så gav han oss tips på 2 övningar och så fick vi en lapp med alla namnen på och sen drog han iväg igen. Sen stod vi där, 2 14-åriga grabbar, så då var det bara lösare. Men jag har varit väldigt tidig. Jag har alltid älskat att hålla på med det här. Redan på kollo så när jag var...
Men var det för att du var bättre på det än du var som spelare?
Ja, det är helt klart. Jag är väldigt tekniskt lagd. Jag har bra spelförståelse och väldigt tekniskt. Däremot så kan jag inte springa, jag är alldeles för långsam. Så att jag brukar säga det om vissa spelare. Hade jag haft den där tekniken att spela i Serie A, skämt åsido. Men jag förstod ganska tidigt att jag inte skulle bli den här superstaren som jag ville, som jag drömde om. Liksom. Och då kände jag att jag ville vara tränare, jag ville påverka.
Ditt största mediala genombrott kom ju när du började engagera dig i Café Opa, som ju Sandro Catenacci har dratt igång, och ni går från division 8 till Superettan. Du är med på slutet och tar upp dem i Superettan.
Ja, jag är sportchef där i 9 år.
Hur kom det sig att det lockade?
Nej, det var faktiskt... Jag var med som spelare. Jag var med och tittade på Stockholms restaurangmästerskap. Då spelade Birger Bar, som Sandro spelade i. Han ägde Birger Bar då också. Och då var det bara 6 spelare och klockan tickade mot ett matchstart, och då stod man och kollade, då stod jag där och tittade och frågade: hörru, du där, du har ju dojer på, kan du inte hoppa in och lira? Jag bara frågade jag domaren om jag fick vara med och hoppa in och lira. Då sa han: ja, men hoppa in då, för då blir de fullt, för det är bara 7 manna. Och då gjorde jag några mål, han tyckte jag var bra, så fan, du måste ju spela med oss. Så jag får med en veckan därefter, och sen så då startade de upp FC Café Opera då. Och det bildades 91, men startade i division 8 92, och sen så var jag med och spelade 92-93, division 8, division 7, men samtidigt som jag var tränare i BP. Och sen till säsongen 94 då, i augusti 94, då frågade han mig: nej Peter, jag vill ha en riktig sportchef som tar tag i det här, jag vill att vi går upp nästa år, jag vill att vi tar nästa steg, kan du hjälpa mig med det? Och då sa jag att om jag får göra det på mitt sätt. Jag vill inte köpa in gamla avdankade spelare. Jag vill istället liksom hitta spelare i lägre divisioner som är unga, som har varit i toppklubbarna. Så jag började kolla runt lite vad som fanns. De som har varit i AIK, Djurgården, Hammarby och BP och Spånga, som var i division 1 och sånt där, så plockade jag lite spelare och gav dem en andra chans. Och det roliga var att till säsongen 95 så tog jag in Lennart Wass som tränare och 11 nyförvärv. Av de 11 så var det 7 stycken som var kvar när vi gick upp i Superettan sen.
För det är ju rätt sensationell klättring som ni gör på 9 år, från längst ner upp till Superettan, och ni kommer 5-6 i Superettan. Rätt otroligt. Var det bara Catenacci-pengar eller?
Ja, det är många som tror att han pumpade in mycket pengar, och det gjorde han till en del. Men vi hade ju inga drömlöner eller något sånt där, utan jag vet en före detta allsvensk spelare som han ringde mig från Kina, för att han var iväg på semester direkt när säsongen allsvenskan slutade, drog han iväg med sin tjej, och jag lämnade ett meddelande, så ringde han upp mig och frågade jag: är du sugen på att komma till kaféet? Och ja, det beror på vad ni pröjsar. Då sa jag: tack för samtalet.
Det var Fredrik Dahlström, det skriver de i boken.
Det vågar jag inte säga här.
Ja, men han är ju namngiven i boken.
Ja, jag vet. Nej, men så då där på, så där var jag ganska tuff. Jag vill ju ha spelare som känner hjärta för det de gör och som brinner av passion för det här, det man ska göra, annars tror jag att man inte kommer lyckas.
Och man kan ju säga att man kan ju hylla klubbar som gör den här klättringen, men det känns inte som att ni blev så hyllade. Ni kom med snygga kostymer, ett tag hade ni Alfa Romeo och det var tv-reklam. Alltså ni stack ju ut på ett kanske negativt sätt.
Det var väl också för att vi var kanske först med det, med att göra reklamfilm för våra matcher i Superettan, och vi fick ju media gratis där, reklam, så att, som vi gjorde barterdealar med och sånt där, och vi tyckte att det var en rolig grej att sticka ut lite på det sättet också, för det var så vi fick lite intresse och vi visste att vi skulle göra det. Så att, men vi körde ett italienskt tema, vi spelade i Kappa och vi körde Alfa Romeo och vi var sponsrade av Barilla och vi hade ett eget matchprogram i Rosa som hette La Gazzetta del Café Opera. Så att det var ju lite sådär, och jag tror att vi låg ett halvår före Rosa Sportbladet faktiskt, så att jag vet inte om de fick idén av oss.
Det kanske de fick. Men det skriver du också i boken, du tar ju upp där att du väcker känslor, liksom du citerar Mats Olsson, den de kallar kissen, som ja. Han alltid skrev, och att du, ja, det verkar ha gjort lite ont på dig.
Ja, jag tycker han skrev saker som inte hör ihop med det jag håller på med. Och det var det jag reagerade på. Jag tycker att det var, ibland gick det för långt.
Men du menar att även många andra hackade på dig liksom?
Ja, men han ibland så, alla helst i det läget som AIK låg i hösten 2004 när vi höll på att åka ur allsvenskan. Han förstår inte den situationen som jag och Sanny Åslund levde under. Jag hade ju polisövervakning på huset. Vi bodde inte hemma. Jag hade 2 små barn. Vi bodde på hotell, fick inte parkera bilen på samma ställe under vissa när jag kom till jobbet, och liksom det var jävligt tufft. Och sen så spelar han på det ännu mer utan någon aning om någonting. Jag tycker det är dålig journalistik.
Fast det, han var ju inte ensam, utan det skrevs ju mycket negativt då, ja. Eller hur?
Ja, men då skrev man också om det fotbollsmässiga. Men han gav sig på mig som person och det gillar inte jag.
Du hoppar ju inte det att du gick till AIK och du blev värvad från Café Opa och blev sportchef. Och ja. Inget lätt läge. Då hade ju Champions League-åren varit, pengarna var på upphällningen. Varför tog du jobbet?
Vi låg 17 eller 18 miljoner back när jag tog över. Jag kan säga att jag har alltid gillat AIK. Jag var i AIK när jag var liten och satt och ritade AIK-märke i ritboken och tyckte att det var wow. Och jag är ju en sån, jag älskar utmaningar. Och liksom, nu fick jag chansen att vara sportchef i Sveriges största klubb. Och det är klart att jag kanske borde ha kollat upp mer att shit, det är den här ekonomiska situationen. Så att jag kom in i fel läge, absolut. Dessutom så tycker jag att någonting som jag kan avslöja var att jag träffade nästan samtliga spelare, till 90% i truppen, spelartruppen och ledare som hade jobbat med laget innan jag kom in. Och jag satt och åt lunch med dem eller vi fikade och jag satt i timtals med spelare och ledare, med Johan Plate och Bengt-Olof Tengmark, vår läkare och allt, alla runt laget, alla träffade jag. Och så gjorde jag min utvärdering av truppen och så presenterade jag när jag hade jobbat i 2 månader för AIKs styrelse. Och då skrev jag på anslagstavlan eller i whiteboardtavlan när jag kom in i rummet, så skrev jag A-lagstruppen är för mätt. Och hela styrelsen tittade på mig som jag vore en idiot. Här kommer jag som ny sportchef. Men det var den uppfattning jag hade. Det fanns ingen hunger riktigt. Och väldigt många pratade om bara, när vi var i Champions League, då gjorde vi så här och så här. När vi var i Champions League, då var vi i La Manga i 5 veckor. Vi var där i 2 veckor, sen var hemma i 2 veckor, sen var där i 3 veckor till. Alltså, det man inte förstod att vi var inte i Champions League i det läget. Det var just därför vi låg 17-18 miljoner back. Vi fick ju skära på allt. Och jag fick uppdrag att tala om att vi inte skulle på något träningsläger för det fanns inga pengar. Vi skulle dra i allt och då, det var nästan så de trodde att jag hade uppfunnit det. Men så var det ju inte. Det fanns inte en spänn att plocka in en ny spelare för.
Alltså, ni plockade in Derek Boateng?
Ja, Derek Boateng plockade vi in, men det var ju också för att...
Han kostade ju pengar.
Ja, men det var ju att Agent 03, vårt riskkapital, eller vårat, men AIKs riskkapitalbolag, det var ju de som tog 75% av honom. Och sen så fick vi faktiskt in pengar i det läget. Så att AIK kunde själva betala 25%. Det vill säga, för vi hade vunnit då, gått vidare i UEFA-cupen. Då var det UEFA-cupen, numera Europa League. Europa League. Så att, och då när vi fick in det, för det var ganska mycket folk på Råsunda. Och då fick vi in så att vi kunde lägga 1,2 miljoner själva till att köpa Derek Boateng.
Han blev ju en bra affär lång, en tid efter du hade lämnat, blev han ju bra, men han var oerhört ifrågasatt och satt under hårt tryck.
Problemet var med Derek, han är gudabenådad fotbollsspelare, fantastisk, kanske en av de bättre tycker jag allsvenskan haft när han var på det humöret. Det var som Kim Källström kom in när vi mötte dem i semifinalen i kuppen på stadion. Då sa han bara, när han gick in i halvlek, bara helvete vad bra han var. Jag kommer inte åt han, sa han. Men i alla fall, Derek var ju som när vi möter Valencia i Europa eller i UEFA-cupen på Råsunda, då vi förlorar med 1-0, men Dereks första halvlek, han är outstanding när han var på det humöret. Så att när vi kommer ner 2 veckor senare och ska möta Valencia, då kallas jag och Richard Manni kallas in till Benitez, Rafael Benitez rum där på Mestalla stan när vi tränade kvällen innan. Och då frågar han så här, eller han säger det, jag skulle gärna vilja ha ett utbyte med er. Jag skulle vilja titta på 2 spelare av er som kan spela på hög internationell nivå. Det är Derek Boateng och Pau Modoka. Och det var precis de spelarna jag hade plockat dit då. I det läget för då sa han, vi kan ha ett speciellt utbyte. Vi har ju 28 spelare i vår trupp och ni kan få låna 2-3 spelare. Och vi betalar självklart ett marknadspris för dem, men jag tycker att de är jätteintressant.
Varför blev det ingen?
Det är för att när jag framförde det här, då hade jag inget förtroende kvar i AIK. Då sa de bara att nej, det där ordnar vi själva genom våra kontakter. Då var ju, det var ju liksom på hösten då, när vi höll på åka ur.
Det var målet som tände gnistan här på Råsunda. 1-0 till Hammarby och AIK var i praktiken ur allsvenskan. Matchen avbröts direkt.
Oerhört trist. Så jag självklart kommer underlägga med 1-0. Jättetråkigt, men det som händer nu är oerhört tråkigt.
AIKs sportchef var den enda som direkt kommenterade situationen. 45 minuters avbrott. Sen togs beslutet in i domarrummet om att matchen skulle återupptas trots allt som har hänt. Stängslet gav snabbt vika. Polisen var faktiskt förvarnad om ett eventuellt attentat från huliganerna. Det är en svart kväll, inte bara för AIK det här, utan en mycket mörk kväll för svensk fotboll. Det är helt tydligt att våldet har flyttat tillbaka in på arenan igen.
Vad är din förklaring till att ni åker ur 2004?
Vi har en väldigt bra trupp. Vi får inte ihop det bara. Det är lite. Det kändes som att vi var tre läger i lite äldre, yngre och mittemellan. Och de nya spelarna var i en grupp för sig. Vi fick inte ihop gruppen heller.
Du och Sanni Åslund är ju satt under ett våldsamt tryck. Det menar jag har. Och hur var det?
Det var jättetufft. Så var det. Sen tycker jag ändå att Sanni var ju extremt stark, tycker jag. Han höll verkligen liksom, han kunde gå ut med bröstet sträckt, tycker jag. Jag tycker han gjorde jättebra som ledare. Han försökte verkligen hela tiden in i kaklet. Så att vi jobbade hårt som attan, vi fick inte ihop det riktigt. Och sen så var det väl lite så att vi kanske skulle ha haft en erfaren tränare också.
Hur var situationen som du beskrev tidigare med att leva under hot?
Jobbig framförallt för mina. Jag tänkte nog inte på det så mycket. Jag levde i det och jag var så inne på att vi måste vinna nästa match. Vi måste. Jag fick ju förfrågan och blev lite utsatt för kvartssamtal ute på krogen när vissa tryckte in mig på en toalett. Stod sex stycken runt om mig. Men jag sa det, ni måste ju veta också att vi jobbar för AIKs bästa hela tiden. Vi vill ju inget hellre än att vi ska liksom... Att vi ska ändra på det. Vi ville verkligen uppåt. Det var ju så. Och nu måste vi jobba ännu mer. Och fansen måste vi ha med oss. Sviker dem, då har vi ännu en motståndare mot oss. Så att, nej, det var tufft. Jättetufft. Framförallt var det jobbigt för min familj också. Det var de som jag tycker var jobbigast för.
Klubben åker ut, du får sluta. Var det ett skäl till att du liksom inte har kommit tillbaka till elitfotbollen riktigt?
Jag tror jag fick en jävla smäll där. Jag har ju bara haft framgång i nästan allting jag har gjort inom fotbollen. Och sen så när man väl får det finaste jobbet av dem alla, då går det åt helvete. Det är klart att jag skulle kanske ha velat komma in under andra förutsättningar och det. Där man skulle kunna bygga om det på ett annat sätt och ha haft lite tålamod. Men sen är det också en klubb som AIK har man inte tålamod. Men jag tycker att man har en bra trupp, men det är för många bra spelare som inte presterar på den nivån.
Du pratar om en erfaren tränare. En annan tränare än Manny då, helt enkelt.
Richard Manny. Manny var inte med när vi åkte ur.
Nej, utan han har lämnat.
Han lämnade ju redan efter tre omgångar. Och sen så kom Patrik Englund, hoppade in som tränare. Han var ju assisterande tränare då. Och han hade väl, jag älskar Patrik, en fantastisk människa det. Men jag tror AIK gjorde honom en otjänst också med tanke på att man kanske skulle ha haft någon som har lite mer erfarenhet.
Vad ångrar du?
Vad jag ångrar? Ja.
Nej, men kring det AIK.
Ja. Nej, nu det finns väl en hel del jag ångrar. Självklart så ångrar jag att man tog in vissa spelare och man valde hit och dit. Men det gick inte att välja på så mycket med tanke på att vi hade inga pengar. De spelarna som kom in då, Paul Modoka och även Derek Boateng, gjorde jag jättebra affär i. Derek Boateng såldes ju sen för 23 miljoner. Det stod 15 miljoner i tidningen, men Patrik Mörk, hans agent, ringde och berättade att det var 23. Vilket är fantastiskt. Så där just tjänade AIK, tror jag, 18,7 miljoner. Eller agent 03 en stor del av dem. Men sen så Paul Modoka var ju också en väldigt bra affär. Jag köpte loss honom, han hade ett halvår kvar på sitt avtal och vi köpte loss honom för peanuts pengar. Och där fick jag till och med ringa till övergångsavdelningen. Snälla, gå inte. Jag kom springande med fax som det var då på den tiden, var underskriven av det. Så det var ju bingolotto att få in honom, för han såldes också för x antal miljoner, så att klubben tjänade en stor del.
Efter det har du, förutom BP, inte gått tillbaka till, du jobbar lite som konsult i Assyriska och så, men är det skönare att jobba med ungdomsfotboll?
Det jag gjorde i Assyriska, jag hjälpte dem bara att skriva deras utbildningsmanual. Jag har alltid jobbat med ungdomar, men jag fick mig nog en jäkla knäck där under den seniortiden. Och då tänkte inte jag mer på att jag skulle tillbaka till seniorfotbollen. Ibland kan jag ångra att jag inte satsade på att bli tränare. Men det känns nästan larvigt att jag skulle komma tillbaka som tränare nu efteråt, efter att ha varit sportchef i AIK, att man skulle satsa på en tränarkarriär på seniorsidan. Men ibland kan jag ångra det, för ibland när man ser vissa seniortränare så blir man ju lite konfundersam.
Vilka då?
Nej, det håller jag för mig själv.
Nu är du ju sportchef i BP, och vad är rimligt för en klubb som BP att aspirera på?
Jag är tillförordnad sportchef i BP, kan jag säga, från och med slutet på februari, början på mars. Det rimliga för en klubb som BP är att vi borde vara bland de bland de 25 bästa lagen i Sverige. Där ska vi vara, ett mittenlag i Superettan. Och någon gång så får vi fram en årgång som är riktigt bra. Då är man med och slåss om att gå upp i Allsvenskan. Skulle man lyckas med det, kanske man är med där ett eller två eller tre år. Och sen kanske man ramlar ner igen. Det är väl det rimliga, tror jag.
Att man är mer en matarklubb.
Ja, att man blir en stabil Superettan-klubb. Och att man matar munnen efter matsäcken, så att säga. Man ska titta på att bli ett etablerat superettanlag och kunna hålla sig kvar där hela tiden. Vi är för bra för att vara i division 1 nu. Och det är alldeles för dyrt att vara i division 1. Får inte en krona.
Publikmässigt, finns det ett hopp om att BP någon gång ska kunna dra till sig större publikskar?
Man hoppas ju det. Men många föds ju in i de här som AIK, Djurgården, Hammarby. Det är tufft, det är jättesvårt. Men det är självklart, när vi har 4000 ungdomar, skulle de ta med sig mamma och pappa, då skulle vi ha 8000 på Grimsta varje match. Så man hoppas ju någonstans.
Återvändare, de går ju inte alltid hem till BP, utan de går ju hem till andra klubbar.
Ja, återvändare, och det handlar ju om ekonomi. Vi har ju inte den ekonomin kanske som många andra har. Vi satt och skissade på olika startälver och tittade på vilka allsvenska älver och utomlands, vilka älver vi har. Jag tror vi har nästan två älver som skulle vara med om att slåss och vinna allsvenskan, om man tittar på alla proffsspelare och alla allsvenska spelare vi har.
Men det kommer inte ske.
Nej, vi har inte de pengarna. Det,
jag trodde ni hade Kulusevski-pengar.
Jo, men frågan om man ska satsa på det eller om vi ska lägga in dem i våran ungdomsverksamhet och göra den ännu bättre. Och sen har vi ju ett damlag också, så att, och ett herrlag, så att pengarna ska in i verksamheten.
Om du får välja, vad lägger man helst pengarna på? A-lag på här och dam eller på ungdomsverksamhet?
Ja, vi får nog fördela dem som vi gör nu väldigt broderligt, så att säga. Med lite överallt där de behövs.
Stort tack för att du ställer upp.
Ja, tack. Kul att vara här, Wolf.
Podden är som vanligt producerad av Olle Jönell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, oavsett om det är kritik, beröm, önskemål eller vad det nu må handla om. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.